Bibeln är en märklig bok. För det första så ger den ju väldigt stora besked. Besked om frågor som vi som människor kämpar med, om livets mening och livets mål. Detta att man kan känna inom sig att även om min kropp dör så är jag mer än kroppen. Du är du, och det såg man redan när du föddes. Jag är läkare och jag minns på förlossningen hur man kunde se att det här var en glad gutt, som vi säger i Norge, och andra kanske är mera saktfärdiga, mera inbundna. Man ser redan när människor föds vad de är för ena. Själv sa jag inte ett ljud förrän jag var 4,5 månad. Jag var så nöjd med livet. Och min mamma, hon trodde att jag var stum, att jag hade något talfel eller något. Hon gick till barnavårdscentralen och då sa, var glad för det ni, att han håller tyst. Men sen så kom pratet igång, desto värre. Nu är det så med Bibeln att den ger ju alltså inte bara märkliga utsagor om livet. Det är liv som du och jag lever. Den talar också om historien. Det här är inte en bok bara med andliga påståenden om världar som man inte kan kolla någonting om. Utan det är i högsta grad också en jordisk bok. Den ger oss mycket självkännedom om man studerar den. Och den ger också en överblick över mänsklighetens historia. Och då är det så märkligt att det finns något i Bibeln som kallas för profetia. Och det är förutsägelser om framtiden. Och det är inte som väderrapporten, att man gissar hur det blir dagen därpå eller två dagar senare, utan det finns gudomligt inspirerade berättelser om hur det ska bli långt in i framtiden. Det där har teologer tyckt att det låter väldigt konstigt. Så de har hittat på ett alldeles eget fackuttryck på latin och allting. Det kallas för vaticinium ex eventu. De påstår nämligen att alla sådana profetior om framtiden, de är skrivna i efterhand. Profetior om Jesu födelse till exempel, ja, de måste vara skrivna efter Jesu födelse. Och på samma sätt så trollar man bort väldigt mycket av det som Bibeln handlar om. Men det märkliga är att det också finns berättelser som talar om historien i vår tid. Och det kan ju inte ha skrivits i efterhand. För att Bibeln är ju gammal. Och det som har skrivits, det skrivs långt före Jesu födelse. Vi ska börja med att läsa hos profeten Sakarja. De av er som har biblar med er, jag ska läsa högt så att det blir inga problem med det. Men det är en text som handlar om historiens avslutning. Det kommer nämligen en sådan. Och den handlar inte om vad som helst, utan den handlar om att Jesus, som en gång har vandrat på jorden, som har dött och uppstått och tagits upp till himlen, han ska komma tillbaka. Och han kommer inte tillbaka hur som helst, utan han kommer tillbaka i en noga definierad historisk situation. Och det handlar om att Israels folk, som har varit utspritt över världen. Ni vet, det har funnits judar i alla länder. I Ryssland, i Sibirien, i Japan, i Kina, i Indien, i Sydamerika, i Nordamerika, i Europa. Överallt. Överallt. Möjligen med undantag av Antarktis, det vet jag inte så mycket om. Men när sen judar har funnits överallt, så har de återkommit till landet i Mellanöstern. Och när de kommit dit, så kommer folken som inte är judar att samfällt angripa Israel. Och detta är en text som är skriven på 400-talet eller 500-talet före Kristus. Herrens dag kommer, står det. Herrens dag, det är den dag då han kommer tillbaka. Herrens dag kommer, då ska man dela bytet bland er. Jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias judakungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus förmörkas, det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. De folk som finns runt omkring, understödda av de folk som lever längre bort, de kommer att angripa Israel. Det har man gjort redan flera gånger, och det är ingen realistisk politiker idag som hoppas på någon fred i Mellanöstern. Utan när man talar om fredsförhandlingar och fred, så vet alla politiker att detta är en i praktiken ännu så länge åtminstone omöjlig lösning. Utan det kommer en dag då man lyckas. Och då kommer kvinnorna att våldtas, husen kommer att plundras, och man kommer också att försöka göra det Hitler inte lyckades med, nämligen att utrota Israels folk. Men när detta sker, så står det plötsligt en väldig gestalt på Olivberget. Och det här stora berget delar sig mitt i tu. En jordbävning kanske, vi vet inte. Och det ska uppstå en tillflykt, en dal att fly ner i. Herren har kommit tillbaka. Och Herren, det är Gud själv, Guds son, Jesus Kristus. Han kommer alltså tillbaka i en situation som vi har mitt framför oss. Som vi kan studera varje dag om man knäpper på Rapport eller Aktuellt. Så handlar det om Mellanöstern och om de konflikter som har uppstått sedan Israels folk kom tillbaka. Vi ska bläddra till profeten Hesekiel. Han levde tidigt på 500-talet. Den text som vi läser nu, det 36 kapitlet. Den texten kan ha skrivits kanske på 570-talet, 580-talet. Så att den blir då 2500 år gammal. 36 kapitlet, jag börjar läsa i den 16 versen. Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land orenade det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland det folk de kom till. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren: inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland det folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Alltså, folket gick in i löfteslandet, bodde där i kanske 800-900 år, men levde inte rättfärdigt. Utan så småningom blev det smartness och vinster och bedrägeri och allt det här som så lätt sprider sig när man väl har börjat med korruption och svågerpolitik. Så blir det som en skogsbrand i storm. Det sprider sig fort. Och till sist så tröttnar Gud på det här. Ni kan inte bo kvar här. Det här är mitt land. Och jag tolererar inte att ni bor här och lever som ni gör. Och då inträffar en rad politiska händelser som går att datera. 588 före Kristus så blev Israels folk, judarna, körda ut ur Jerusalem och tagna i fångenskap i nuvarande Irak, i Babel. De kom tillbaka och efter det att Jesus hade levt och uppstått så gör judarna ett uppror emot romarna. År 67 och år 70 slår romarna ner det här upproret och bränner ner templet. Judarna får ännu så länge bo kvar i landet, men de gör ett nytt uppror 132 efter Kristus. Och det slås ner 135 och det slås ner med en oerhörd brutalitet. De som har bott kvar i landet skingras därifrån. En mycket liten minoritet finns kvar. Andra folk och andra grupper kommer in. De judar som överlever och inte säljs som slavar sprids ut över den då kända jorden. Och har sedan spritts vidare till jordens alla länder. Och det intressanta är att när den här texten talar om att Gud ska hämta judarna från världens alla länder, så frågar man, när fanns det judar i alla länder? Svar, i slutet av 1800-talet. Då fanns det också en betydande grupp judar i Sydamerika, där det inte tidigare funnits några alls. Och då börjar också återvandringen. På 1880-talet, 1883, börjar återvandringen av judar. Och då uppstår en konflikt naturligtvis i Mellanöstern. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Och ni ska förstå att jag är Herren. Och det här är ju alltså ett löfte som vi kan studera idag när vi knäpper på nyhetsrapporteringen. Det är någonting som sker mitt för ögonen på oss. Och den text vi läste förut som handlar om att till sist kommer alla icke-judiska folk, tydligen också är svenskarna på något sätt delaktiga, kommer att göra ett stort angrepp just på staten Israel. Och då står Herren där. Varför slutar det på detta sättet? Det här folket Israel är ett folk som Gud har utvalt. Och det låter väldigt konstigt. Kan Gud utvälja ett folk? Det är väl inte demokratiskt, han måste utvälja alla. Nej, han är ute efter något alldeles speciellt. Hela historien, hela världshistorien och människans, den enskilda människans liv går ut på någonting. Och den går ut på att vi ska renas ifrån det som är så svårt att sätta ord på i vårt eget väsen. Och som vi ibland kallar för avund. Ibland kallar för prestige, ibland kallar för girighet och ibland kallar för njutningslystnad. Det här destruktiva som finns i vårt väsen och som vi har så oerhört svårt att avstå ifrån. Avundsjukan kallar vi rättvisa och njutningslystnaden kallar vi konst, levnadskonst. Vi sätter förskönande begrepp på någonting som vi vet förstör för andra, för oss själva och för världen som helhet. Tänk om det nu är så att klimatet förändras till följd av att vi åker bil. Det är ingen som inte vet att klimatet förändras. Bilarna kör som förut. Och vi kan ju börja fundera på när ska vi minska på trafiken. Det kanske är så att vi inte kan. Och varför kan vi inte? Därför att vi inte kan avstå. Det är någonting som vi inte kan tänka oss att lägga om. Som jag sa förut, jag har arbetat som läkare. Och jag minns under vår utbildning, När vi hade kommit tillräckligt långt så fick vi lov att gå ut som vikarierande distriktsläkare eller provinsialläkare som det hette på den tiden. Och då minns jag en gammal docent som varnade oss kandidater och så sa han: se nu upp när ni kommer ut och får bra betalt för era tjänster. Se nu upp att ni inte lägger er till med dyra vanor. För det är väldigt svårt. Det är väldigt lätt att åka upp i levnadsomkostnader och det är väldigt svårt att ta sig tillbaka till en nivå som man förut levde bra på. Och man kan undra, varför är det så? Avundsjukan, om vi nu ska ta den aspekten, den visar sig tidigt i den bibliska historien. De två bröderna Kain och Abel, de offrar båda till Herren ett offer. Och så står det att Gud såg till Abels offer, men han såg inte till Kains. Och Kain kunde ju tänkt att ja, han kanske ser till mitt offer imorgon eller i övermorgon. Så att det är inga problem med det här. Han kunde ha tänkt att ja, Gud välsignar brorsan och jag får nog lite del av det också. Han är ju min bror. Men så tänkte inte Kain. Utan han tänkte, vad är det här för någonting? Vad är det här för ett sätt? Och när de båda var ute och vallade får eller vad de gjorde, så mördar Kain sin bror Abel. Och så har det varit genom hela historien. Den som Gud har utvalt för en speciell tjänst, för en speciell uppgift, svävar alltid i livsfara. Därför att det finns alltid de som tycker att vad är det för särskilt med honom eller henne? Vid ett tillfälle under den här bibliska historien så gör Gud en profet av en åsna. Plötsligt börjar åsnan att tala och säga saker som människan inte kunde se, så red på åsnan. Gud kan göra en profet av en åsna, så han är inte beroende av det mänskliga råmaterialet, utan han kan använda vem som helst. Men när Gud nu utväljer ett folk så blir det automatiskt ett folk som svävar i livsfara. Och den judiska historien är fullsmäckad med tillfällen då människor tagit sig in i judiska stadsdelar eller judiska getton, plundrat, bränt, mördat och våldtagit. Det här har varit det som gjort att judarna måste fly från land till land och till sist spritts över hela världen. Hitler gjorde ju till sist ett jättelikt försök att göra hela Europa judenrein, som han sa, fritt, rent ifrån judar. Och han hann med 6 miljoner, men efteråt fanns det i alla fall kvar ungefär en halv miljon i de områden som han hade styrt över. Varför utväljer Gud ett folk? Jo, för att döda avunden. De folk som angriper Jerusalem till sist har alla hört evangelium. Har alla blivit delaktiga av Bibelns budskap. I Sverige har vi ju visserligen börjat rycka på axlarna och säga att det där är en passerad epok i vår historia. Men i Kina, i Brasilien, Sydafrika bidrar samma evangelium till att resa upp människor, resa upp hela samhällen, skapa en helt ny ekonomisk situation, välstånd och rättvisa. Men till sist, i den här situationen när Israel har flyttat tillbaka till löfteslandet och alla de andra folken angriper Israel. Varför angriper man dem? Jo, därför att det ska bli ett mord av samma sort som när Kain mördade Abel. Och för samma anledning. De ska inte tro att de är något särskilt. Då står Jesus där. Vilken chock! Det blir en chock för judarna som har förnekat Jesus som Messias och sin Herre. Det blir en chock för de andra folken som nu har angripit för att utplåna det folk som Gud hade utvalt. Judarna står där och säger, jaså det var Jesus. Hjälp, vad ska vi göra? De andra folken säger, jaså det var Israel. Det var Jesus och Israel var hans utvalda folk. Vad ska vi göra? När Gud utvalde det judiska folket så ger han ett löfte till Abraham. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och här står nu människor med vapen i handen. Tagna på bar gärning när de skulle slutgiltigt förbanna det folk som Gud hade utvalt. Och Gud har redan gett ett löfte. De som förbannar dig ska jag förbanna. Så att de som står där med vapen i hand, de som har angripit, de är förbannelse värda. Och Jesus kan inte ta tillbaka sitt löfte. Men de som har förnekat honom är ju också på något sätt förbannelse värda. Men då inträffar detta, tror jag. Jesus förlåter Israel och Israel förlåter hedningarna. Detta blir inte bara domsöndagen utan också den stora försoningsdagen. En dag då till sist avunden, hämndbegäret, lågheten, krigiskheten får dö. Och vi går ut fria och befriade. Och då är det så intressant att då kommer Israel att be en syndabekännelse. Och den finns hos profeten Jesaja. Och jag ska sluta med den. Den står i det 53 kapitlet i Jesajas bok. Och här är det alltså Israels folk som talar. Vem trodde vår predikan, står det här. Vem trodde vad vi fick höra? Det är nog en bättre översättning. Vem av oss trodde det som predikades för oss? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han, det vill säga Jesus, hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att de räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare, det är många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom det många som hans del. Och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas ställe. För det märkliga är att här är det alltså Israels folk som talar. Vi såg honom inte. Vi förstod inte vad som predikades. Det var våra synder han bar. Medan vi trodde att han var en förbrytare och att han med all rättvisa i världen blev straffad av Gud när han blev korsfäst. Och så småningom så hamnar han i en grav. Men när man läser vidare så finner man att han tycks ha överlevt den där graven på något sätt. Ty mot slutet så ska han få alla människor på jorden som sitt byte, som sin rättfärdig, som sin gåva, som sin rättighet. Att han utgav sitt liv för att på det sättet betala en lösen för ditt och mitt liv. Och det är fantastiskt att det här är ju en profetia som inte har gått i uppfyllelse ännu. Men den dag då Israels folk samfällt omvänder sig till Jesus, när de förstår att detta är, han är den Messias de har väntat på, då kommer den här bönen att bli naturlig också i deras munnar. Därför vill jag få stryka under för er att Bibeln har så mycket att säga om vår situation idag. Det är inte bara en historiebok som blickar bakåt, det är en historiebok som blickar framåt med förunderlig precision. Att tala om Israels utspridande till jordens alla länder ungefär 2500 år innan det skett, innan det är fullbordat. Och att sen med samma precision tala om folkets återkomst, det är utanför vanlig mänsklig förmåga. Har du inte fått respekt för Bibeln på annat sätt, så kan du få det så här. Nu vill jag tacka Herren. Herre, ditt ord, en skatt, en guldgruva, så djup och så rik. Det kan krävas lite arbete att hitta guldet, att få ut det. Men rikedomen är ofattbar. Jag skulle vilja be att du välsignar oss alla med en hunger efter ditt ord, med en längtan efter att ta reda på vad denna märkliga samling böcker har att säga oss. Amen.